Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Välkomna tillbaka till Emma och mig med sektpodden. Är du där på plats, Emma?
Jajamän, det är jag. Då så. Nu har vi lyssnat på min historia 2 avsnitt. Och jag kan tänka mig att fler än jag är intresserade av att höra din historia. Lite grann av den i alla fall. Bitar. Varför du sitter här idag?
Varför jag är insatt i hur det är att hamna i en sektlik eller en rent av en sekt.
Exakt. Varför du så lätt trots allt kunde förstå sig Knutby så tidigt och analysera det hela.
Och det hörde nog definitivt ihop med min utbildning. Mm. Jag är ju utbildad vid Junginstitutet. Jag har examen som analytical psychologist eller jungiansk analytiker. Och det var ett äventyr som jag hade bestämt mig för i 20-årsåldern redan. Och som jag var färdig med 1995 tog jag den examen. Och jag var i mina bästa form när jag började i Zürich 1984. Friska ungar, älskade min man, lyckligt gift. Hade ett jobb som jag stortrivdes med som läkare. Mm. Och allting var... Så jag sökte mig inte till den jungianska analysen som en terapi utan som en att lära mig ett yrke.
Det känner jag igen också utifrån Knutby. Jag var ju inte heller någon trasig själ på det sättet som sökte inte. Mig dit.
Och jag blev inte värvad av någon. Jag träffade ingen som hade kännedom om Jung utan det var genom hans egna böcker. Mm. Och det var... Så jag jobbade efter första terminen på läkarutbildningen så jobbade jag på en stor psykiatrisk klinik utanför Örebro där jag är uppväxt. Som heter Mellringe. Och då råkade den sommaren läste jag också Sagan om ringen, Tolkiens 3 trilogi. Och jag är lite förläst. Jag är förläst på sagor och varje gång det var bokrea så brukade jag köpa så många böcker jag hade råd med och sen betade jag av dem under året. Mm. Och vid det här tillfället så när jag hade avslutat Tolkiens serie med om hobbitarna och deras äventyr som handlade om en ring och en osynlighetskappa. Mm. Och sagor brukar handla om att man ska hitta skatten, hitta ringen, hitta pärlan, få bruden, få prinsen. Mm. Men Tolkiens berättelse handlar om någonting helt annat. Det handlar om att lämna ifrån sig ringen som ger makt. Mm. Den ska ner och förstöras. Man ska förstöra en maktstruktur. Så råkade jag ta en av de böcker jag hade köpt. Och den hette Mitt liv och var skriven av psykologen C.G. Jung. Och jag visste bara lite diffus. Freud, Jung och Adler brukar man säga. Det var de tidiga psykoterapeuterna, psykoanalytikerna. Och så började jag läsa den här boken och då var det som om det vore fjärdedelen av Tolkiens serie. Mm. För att i Tolkiens serie så är Gandalf den vise mannen och den som vet mer och har övernaturliga förmågor. Och ungefär så framställde Jung sig själv i sin självbiografi. Mm. Han skrev den tillsammans med Angela Jaffe som var hans sekreterare som jag också träffade sen. Hon levde fortfarande när jag gick började min utbildning.
Mm. Så han var lite av en Gandalf-typ i sina egna böcker?
Verkligen. Mm. Och om du läser den här boken, den heter Erinnerungen, Träume und Gedanke. Mitt liv, minnen, tankar, drömmar heter den nog på svenska. Mm. Så får man veta att men redan när han var psykiater på den här stora Burkhölzli-kliniken, men då hände det ju att han fick ju en dröm med diagnosen på en patient som han ännu inte träffat. Och när han träffade patienten så kunde han plötsligt se hon var en rysk judinna. Senare vet vi ju att det var ju Sabina Spielrein som är värd en egen vi kan ge henne ett eget poddavsnitt. Men i alla fall, och det var hennes gråsfatter borta i Ryssland som var chassid och sadik, en helig man, och då hade hon svikit sin tro, sin religion, och därför hamnat i psykiatrin. Ja, och sen så berättar han hur han kommer på sin forskningsmetod. Och han kallar den aktiva imaginationer. Det är en slags uppenbarelsekunskap han får. Så att han kan lägga fram sin modell av psyket och sin terapeutiska metod. Och i de här övningarna med aktiva imaginationerna så träffar han profeten Elias ur gamla testamentet, och han träffar Salome, danserskan, och en orme med dem, och de pratar med honom och påstår att han är en ny Kristusgestalt. Och du vet, det här, jag som är uppväxt inom frikyrkligheten, det här var ju ett helt nytt sätt att tänka över Bibeln. Och inte bara det här, i den boken berättar han också hur en dag börjar ringa på dörren. Det ringer. Men det är ingen som ser utanför om det är någon. Men när han gör aktiva imaginationer så får han veta att det är de dödas andar som kommer från Jerusalem. För de fick inte svar där. Men de ska få svar av Jon. Förstår du?
När man är då
20 år. Och han beskriver att han beskriver också att när han blir förödmjukad och ledsen eller får kritik eller så, då växlar han från att vara sig själv till ett jag som man kallar nummer två. Och då sitter han uppe i kosmos hos Gud och pratar med Gud. Allt det här var ju så. Du förstår att det var som en saga. Och inte för att jag begrep det, men då bestämde jag mig för det där. Det var ju min väg. För att kände inte igen mig i Freuds modell av människans psyke, och det här med Oidipuskomplexet och de här sexualiserade termerna för barns utveckling och allt det där, det vände jag mig mot. Det stämde inte med något som jag kände igen. Men det här, vet du, det var.
Kan det också ha varit för att du också hade din uppväxt inom kyrkan och den kristna tron? Att det,
jag är övertygad om det. Och Jung är alltså pastors son själv. Och hans pappa då var präst, men han hade morbröder som var akademiska teologer i Basel och tillhörde överklassen där. Men det är också en sak till som kan ha relevans faktiskt. Och det är att Jungs farfar, han var stormästare inom frimurarorden i Schweiz. Och en hel del av den här symboliken och de här bildspråken kan man faktiskt känna igen om man är förtrogen med frimurarnas tankevärld.
Så det är ett litet hopkok av olika, tycker jag det låter som, då, som inte kan så mycket om det här, men det är kristendom och det är Gud och det är frimurarorden och det är
Och därför kallar han sig ju för gnostiker. Jag kunde de bibliska gestalterna och berättelserna som Jung refererar till. Men han säger då att det finns ett annat sätt. Ett mystiskt sätt, ett gnostiskt sätt för de som är invigda och har direkt kontakt med Gud.
Spännande, kan jag förstå att man tyckte att det var.
Känner du igen någon som har sagt sig ha direkt kontakt med Gud?
Ja då,
du gör det.
Ja, men det var ju det som var Knutbys kärna, kan man väl säga. att det fanns då framförallt Kristi brud som hade en direkt kontakt med Gud utöver oss andra och även andra ledare. Mm.
Och det här när någon andlig ledare påstår sig ha som en typ telefonledning direkt till Gud som vi andra inte har tillgång till.
Mm.
Ja, men då kan den som blir anhängare eller fascinerad eller vill lära sig, då måste man vända sig till den här som har den där telefonledningen. Mm.
Mm. Som vet mer.
Mm. Som vet mer.
Exakt.
Och det är ju också så då att med Jungs han kallade det ju Wissenschaft, och nu är Wissenschaft på tyska inte riktigt samma sak som science på engelska.
Nej.
Men på svenska säger vi vetenskap för allting. Så att jungianer vill ju verkligen hävda att Jung är vetenskaplig.
Aha.
Men det har inte gått att forska vidare på hans vägar, utan han har ju liksom det slutliga ordet på något sätt.
Ja.
Och det är lite på samma sätt med Freud och de freudianska psykoanalytikerna, att Freuds texter gäller fortfarande på något vis som utgångspunkt.
Mm,
så att Jungs anhängare är ju få, och de som är utbildade analytiker är få i Sverige.
Mm.
Det är många fler som har en freudiansk psykoanalytiker utbildning och kompetens. Men regeringen fråntog för ett par år sedan fråntog de rätten att examinera psykoterapeuter.
Mm.
Och det var just att de inte heller följer med i utvecklingen, har inte förnyat, har inte reviderat det som inte visar sig stämma med vetenskap och beprövad där. Utan det blir lite sektmässiga drag både inom den freudianska psykoanalysen och inom junganalytikerna.
Mm. Ja, men jag kan ju känna igen det i det här att man ska bevara det som liksom grunden, och man får inte frångå liksom den ursprungliga texten eller som du säger revidera eller ompröva med tiden. Eller,
varifrån känner du igen det?
Ja, det känner jag, inte, jag känner igen det från Knutby, men också från kristendom överhuvudtaget eller kristenhet i olika sammanhang.
Mm. Ja.
Så att det känner jag igen.
Egentligen tänker jag nu, skulle man kunna säga att jag blev värvad till Jung utan att fatta det betydligt tidigare. Därför att jag tillbringade mina somrar i ett litet torp, ensligt torp utanför Hällestad i Östergötland. Och så hade jag en packe böcker med mig. Och min syster och jag bodde i en liten vindskammare med rosentapet. Och jag var tvungen att sova i tid. Men de där ljusa sommarkvällarna så hade jag en gammal radio, en sån där med tyg, almträ och tyg på, och då satt jag på den tyst och så lyssnade jag på radio. Det fanns bara en kanal där jag... En kväll fick jag höra någonting som jag aldrig kunde glömma, och det var en uppläsning av Hermann Hesses Siddhartha.
Mm-hmm.
Och Indien och andligheten i Indien, den här asketiska, och jag blev helt fascinerad, och då bestämde jag mig för att det där som Siddhartha handlade om, det skulle jag ju vilja lära mig.
Mm.
Och sen visade det sig när jag lärde känna Jung att på 30-talet så hade Hermann Hesse en kontinuerlig kontakt med Jung och gick i analys hos Jungs kollega som hade samma terapeutiska metod och inriktning, som heter Josef Lang. Han bodde i Basel. Och idag kan jag ju se att både han var ju missionärsson, så hans föräldrar hade varit missionärer i Indien, så därför hade Hesse den här närheten till den kulturen.
Mm.
Men att till exempel den Steppenwolf, alltså Harry Hallers äventyr i storstaden, och den här dörren som inte syns, så när han går in och träffar Hermione, den här myskokvinnan och så vidare, det är egentligen Jungs psykologi i romanform.
Mm. Mm-hmm.
Och Narcissus und Guldmond och Österlandsfärden och alla de här böckerna. Mm. Så att egentligen var det Hermann Hesse som på något vis primade mig för att bli fascinerad av Jung.
Mm.
Och sen 1984 i alla fall, då hade jag åkt ner för andra gången på ett intensive study program vid Junginstitutet. Och jag var ärligt talat ganska besviken över föreläsningarna, för de höll inte den kvalitet jag hade räknat med.
Mm.
Så jag tänkte, någonting har gått snett här i Junginstitutet. Det här är ju torftigt jämfört med hur man liksom den kvalitet det brukar vara på medicinska konferenser och så. Mm. Men då märkte jag att det var ju en person som saknades bland föreläsarna. Mm. Och det var Marie-Louise von Franz. Och hon var Jungs närmsta medarbetare de sista 30 åren av hans liv. Mm. Och hennes produktion av böcker var nog mot slutet nästan lika stor som Jungs. Och hon var egentligen sagoforskare. Mm. Sagotolkare. Och de böckerna är verkligen läsvärda och tankevärda. Och hon är lärd på ett intressant sätt. Så då tänkte jag, det är hon som fattas. Mm. Och hon syns inte. Mm. Men en av föreläsarna 84 höll en föreläsning om alkemi utifrån Jungs tolkningssätt. Och det var ändå lite mysk och jungaktigt, tyckte jag.
Jag kände igen det.
Jag kände igen att jag inte förstod.
Böckerna.
Ja, och då var det här att inte förstå. Jag vill påtala det också. I den här boken som är den mest kända av Jungs böcker, nämligen den här självbiografin som han skrev med Angela Jaffe, så pratar han om en hemlighet. Han pratar om sin hemlighet. Och en gång räknade jag i boken hur många gånger Geheim och Heimlich, hur många gånger de orden nämns. Och jag fick det till 168 gånger. Om man pratar 168 gånger om sin hemlighet i en bok utan att berätta vad hemligheten står för, då är det ju väldigt konstigt. För en hemlighet är ju något man inte pratar om. Mm. Men om man flaggar med sin hemlighet, då är det en paradox. Mm. Och det där är så lustigt, för att där skapas ett informationsvakuum i Jungs hela psykologi, teori, modell av psyket. Och det där informationsvakuumet, det fyller jungianer ut. Var och en på sitt sätt känner att ja, det där förstår vi oss på. Man känner igen sig i det man inte vet på något lustigt vänster. Mm. Så det finns en annan känd jungforskare som är kritiskt inställd, som heter Richard Noll. Och han skrev faktiskt en bok som hette The Jung Cult. Jungsekten. Okay. Jungkulten tror jag den heter på svenska. Och han skrev en till, The Aryan Christ eller Aryan Messiah eller vad den heter. Men det här menar att jungianerna är egentligen en stor sekt. Mm. Och han har både rätt och fel. Därför att det blir ingen stor sekt bland jungianer, därför att de tenderar att var och en har sin jung. Och det har att göra kanske med den där hemligheten.
Vakuumet som de fyller.
Ja. Mm. Så när Stina Thyberg, som inte lever längre men som var en hängiven jungian, när hon skulle presentera den här filmen man brukar visa, en intervjufilm med Jung, så stod hon och sa liksom att gammelfar, och så knixade hon lite flickaktigt fast hon var en äldre kvinna. Och då kände jag liksom, va? Gammelfar? För mig?
Ja, och när det var jag inte var för dig.
Nej, när jag var en läkare i 40-årsåldern så var ju den jung jag tänkte på. Hur kunde han få alla de här teorierna och ingen redovisad forskning? Hur kunde han grunda allt det här? Han hade ju fått sparken från kliniken på Burghölsli och var en privatpraktiker och började plötsligt påstå sig ha utforskat allt. Jag tänkte ju på honom som en jämnårig. Mm. Och där kan man ju se då hur, i det här fallet, Stinas jungbild och min bild av Jung, de var ju rätt oförenliga. Och så blir det med jungianer, de tycker inte om varandra. Så det blir ingen riktigt. Men det kan bli liksom små grupperingar med sektlig struktur förstås. Och det är det jag har erfarenhet av.
Men jag tänkte på det här med hemlighet. För när du beskriver hur han så många gånger nämner ordet hemlighet och det blir det där vakuumet som man på något sätt kan fylla med sitt eget, så tänker jag på, för att tala om sekter då, hur det var i Knutby för mig, eller för oss, att det fanns så mycket outtalade saker som skapade just de här vakuumet som gjorde att man fick fylla själv. Och därför så kan man nu efterhand se att vi fyllde det med olika saker. Vi agerade på olika sätt inför olika problem som uppstod utifrån hur vi tolkade det, helt enkelt.
Alltså bara, det du säger nu kan jag verkligen bekräfta. Mm. För att jag har pratat med rätt många av er. Mm. Och de hade såna här begrepp som skulden. Mm. I bestämd form. Mm. Skulden. Mm. Och alla verkar ha känt att de hade skulden. Mm. Men vad skulden bestod i, vad man hade gjort som var så dåligt, mot vem? Vem hade man skuld till?
Ja, det var ju till Kristi brud.
Ja,
det visste man ju. Och det var ju det som var, det visste man säkert. Men ja. i skulden bestod det. Och definitivt så visste man inte hur man skulle betala tillbaka. Det var väldigt olika. Och där fyllde vi helt klart det vakuumet med olika metoder för att betala tillbaka. Har vi kommit fram till efterhand.
Ja.
Och det är lite skrämmande att se hur man kan liksom utveckla ett helt system utan att ens egentligen säga hur det går till eller hur det är eller vad man ska göra.
Ja, det blir bara diffust, dimmigt. Mm. Men känslostarkt och belastande på ett, som man blir osäker av att inte förstå.
Mm. Ja, och när ingen har sagt det rakt ut till mig heller så lägger jag ju också den skulden på mig själv att inte liksom, då blir man ännu mer angelägen att få tag i det.
Ja.
Ja, det var egentligen
har,
en... Ja.
Nej, men ni har flera sådana här begrepp som är svåra att förstå för utomstående. Mm. Men lika svåra visade sig har det varit att förstå. För ett annat är ju fångvaktaren. Det är flera av er som berättar om sin skräck för fångvaktaren. Och då frågar jag, vilken fångvaktare?
Mm. Ja, alltså det fanns lite olika. Men jag tror att till slut så kom de alla fram till att det var... pastor Urban Fält som var fångvaktaren.
Han var fångvaktaren.
Ja. Men det var också någonting som han aldrig sa rakt ut. Och jag tror att han även idag skulle säga att nej, men det sa jag ju inte.
Nej.
Men alla förstod det indirekt utifrån hur han tassade på tår runt omkring det. Och det var viktigt att man själv kom fram till vad det var.
Ja. Jag har inte frågat honom, men det är ju inte omöjligt att han också tänker sig något annat.
Mm.
Att han också var fången av fångvaktare och fångvaktaren. Mm. Jag vet inte.
Nej. Ja, men det är intressant just det här som med hemligheter. För att återgå till din berättelse.
Mm.
Jag tänker också att det skapar ett intresse också. Visst. När man hör om hemligheter.
Man vill veta.
Ja, man vill veta.
Man vill veta.
Mm. Mm.
Och det är det som är lite likt de här manliga secret societies, ordnarna, frimurare, timmansorden och så vidare. Att där blir man verkligen invigd i hemligheter och så får man symboliska grader som man stiger i.
Mm.
Och Marie-Louise von Franz då, som hon sa att jag var hennes sista läranalysan. Hon var gammal och sjuklig redan när jag började med min utbildning. Men... hon förklarade för oss så här att den riktiga Jung-analysen, inte den här vanliga terapin, utan den riktiga Jung-analysen. Och vi som fick höra det här, vi var ju då sådana riktiga...
Kände ni invigda liksom, ja, var invigda. Speciellt då?
Ja, och invigde ordet. Därför då sa hon att that has nothing to do with therapy. Det har ingenting att göra med terapi.
Mm.
It's all about initiation. Mm. Allt handlar om att bli invigd.
Mm.
Och då ligger det ju i sakens natur att i det här fallet då analytiken vet hemligheter som jag så småningom ska bli invigd i.
Mm. Mm. Mm.
Det här är inte psykoterapi, psykiatri.
Mm.
Det här är inte att vara läkare. Mm. Utan då använder man sina kunskaper till patienternas bästa och under myndighetsöversyn och i full öppenhet till kollegor och arbetskamrater som du och jag som har jobbat i sjukvården.
Mm. Ja, men, och det är viktigt att säga att, som du säger, att psykoterapi i sin riktiga bemärkelse är ju någonting positivt.
Ja, verkligen. Mm. Så, ja, men jag är ju legitimerad psykoterapeut, men jag ibland kan säga att jag är också jungiansk analytiker för jag har den kompetensen.
Mm.
Och då brukar jag lägga till, fast jag blev en rebell i det. Ja, så att de som fascineras av Jung, de tycker det är spännande. Han hade till exempel varje år deltog han, det var Olga Fröbe Kaptein hette den kvinnan som bodde i Ascona, den här vackra lilla staden i södra Schweiz. Och hon ordnade en konferens som kallas Eranos-konferensen.
Mm.
Och dit inbjöds personer som hade något, yrkesmänniskor som hade något spännande, gärna med anknytning till psykologi, religion, mystik och... där lärde ju Jung representerade då, kan man säga, gnosticism, alkemi, de sidorna styrde han in emot när han blev äldre.
Får jag bara fråga där? Ja. När dog Jung? För det ska vi ju säga också. Du har aldrig träffat honom.
Nej. 1961 dog han. Mm. Nej, utan när jag läste hans bild, då var han död på graven sedan 7 år tillbaka.
Mm, just det.
Men jag fick ju den här känslan att ja, men i våra engelskspråkiga litteratur, som jag redan då hade börjat sätta mig in, det var bara gamla anatomiböcker, Haffel, topografisk anatomi, de var på tyska, men annars var ju litteraturen på engelska. Så jag tänkte så här, de vet kanske något där nere i tyskspråkiga området. Så att jag började liksom hålla den där sidolinjen öppen till Jungs värld.
Mm.
Men jag skulle säga det på de här konferenserna i Eran och Sia Skåne till exempel. Där hade ju Jung då stort utbyte till exempel med Gershom Scholem, som var den kanske första verkliga forskaren inom Kabbalah, den judiska mystiken. Mm. Och där föreläste Mircea Eliade, som sen flyttade, en rumänsk forskare som sen flyttade till Chicago och var professor där, och han var expert på shamanism och urbefolkningarnas religiösa traditioner, men också på tantra, yoga och indisk religion. Och där föreläste också Henri Corbin, som var specialist på persisk shia islam med sufismen, den inriktningen. Så de här liksom hade lite spännande utbyte, så Jung gillade att hålla kontakt med de här som höll på med det som kallas mystik. Mm. Alltså en personlig egen upplevelse av det gudomliga.
Mm. Mm.
Ja, jag började i alla fall i läranalys hos en jämnårig analytiker. Vi kan kalla honom Dieter. Han heter något annat i förnamn. Mm. Och eftersom inte jag hade någon problematik direkt, så blev vi snart vänner och kollegor. Och vi hade ett utbyte som var givande, för han lärde mig om Jungvärlden och han introducerade också mig till Marie-Louise von Franz, som sagt. Och mötet med henne var väldigt starkt för mig. Första gången jag kom dit, hon hade precis som du en bulldog.
Mm.
Ja, Laura, jättesöt. Mm. Jag hade tagit med mig lite matrester till Woven och så några drömmar då. Jag hade haft en dröm. Det här var, jag träffade Marie-Louise första gången på våren 1985. Då hade jag gått i analys i drygt ett halvår.
Mm.
Och då hade jag med mig, jag hade fått ett par drömmar om henne innan jag träffade henne. Och en dröm var väldigt lustig, för att jag drömde att hon låg sjuk. Hon hade som en sänghimmel över sig. Och så bad hon mig om en gåva, att jag skulle hämta en gåva till henne. Och det var en uppstoppad duva. Jag tyckte det var jättekonstigt. Om det hade varit en levande fågel hade jag kunnat förstå. Men det uppstoppad. Så jag, i drömmen så böjde jag mig ner och frågade. Vi pratade engelska i drömmen. Och frågade, var det verkligen en stuffed pigeon? En dove? Var det, ja, det skulle vara en ringduva som hon ville ha mig.
Mm.
Ja, då ska jag ordna det, sa jag. Och sen tänkte jag på den där drömmen. Och då, när vi var i vår fjällstuga, så tog jag en träbit och så täljde jag en kanske 15 centimeter flygande ringduva, och så målade jag den precis som ringduvor ser ut så gott jag kunde.
Mm.
Och när jag träffade henne första gången, hade med mina drömmar, så tog jag den här drömmen, visade den här drömmen, och då blev hon alldeles tyst.
Mm.
Och kanske såg jag en liten tår i hennes ögon.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. HelloFresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Då sa hon att det var väldigt egendomligt. För när hon första gången hade sin analyssession hos Jung, så var den första drömmen som han tolkade åt henne, som hon tog med sig, det handlade om att hon hade sett en duva som satt på en gren. Och den liksom fällde ut sina fjädrar, så hade den som en ring, en vit ring, en mandala på fjäderskruden. Så det var en, och nu fick hon en ringduva av den här analysanden som kom ifrån norrifrån ner till henne. Så det blev speciellt.
Så ni fick en speciell kontakt, kan man säga, ganska tidigt då?
Jag kan ju inte svara för henne, men jag tror det. Men hon var ju liksom den, man skulle ju där ha två, en manlig och en kvinnlig läranalytiker, och hon var min kvinnliga då.
Men sen det här med drömmar har jag förstått när jag pratar med att det är någonting väldigt centralt i Jungs lära.
Ja, i den här som de då tyckte klassiska eller ortodoxa grenen av Jung. Jag vill ju gå den, jag vill ju det. Och då bygger man helt på drömmar, kan man säga. Men det är konstigt, därför att det var konstigheter runt det där som gjorde att jag sa till dem att jag kommer ju inte jobba som ni gör. Därför att dels vände de på tystnadsplikten.
Så det var då, förklara.
Ja, men det var det första jag, i som läkare och som psykoterapeut, så är det ju jag som har tystnadsplikt. Mina klienter och patienter, de får ju berätta vad som helst och de kan vara trygga med att det stannar hos mig. Man får liksom ångra sig, man kan ändra sig nästa vecka eller två år senare. Så här, det där jag sa, det menar jag inte, jag tänker inte så längre, det var nog fel eller så. Så att det är väldigt skönt att kunna parkera sina funderingar hos någon som bevarare.
Jag skulle säga, det är väl hela idén med att få samtal med någon som inte för det vidare. För om man pratar med sina vänner eller sin man eller sin fru, så vet man ju faktiskt någonstans att det kan rinna igenom. Liksom och, men där
absolut,
ska det
dels det och dels att man kan få stå till svars. Nej, men du har ju sagt så. Nej, men nu, vad du fabulerar, vad du är velig. Alltså man får inte ändra sig.
Man får inte ändra sig, nej, precis.
Och det andra är då att vi är skyldiga att föra journal för att kunna liksom dokumentera vad samtalen har handlat om. Och om en patient i efterhand är missnöjd, så kan den göra en anmälan och då ska man kunna redovisa att så här gjorde vi och det här sades och det här, så här uppfattade jag yrkespersonen det och så. Men här gjorde man precis tvärtom. Det var, när det gällde tystnadsplikten, så fick jag för första stund lära mig att det som gäller i Junganalys, det är the alchemical principle of the hermetically closed vessel. Alltså den alkemins princip om ett absolut tätt kärl. När alkemisterna värmde på sina dekokter, så var locket på. Och då förklarade den här manliga analytiken, att om jag skulle berätta det minsta av det som sägs och det som pågår i analyssessionerna, då är det som att liksom rycka upp locket ifrån det här kärlet där själva omvandlingsprocessen ska pågå. Omvandlingsprocess, det var det var det nämligen som den här så kallade individuationsprocessen, som Jung kallar den här proceduren som man går igenom för att bli lite som han, och då blir jag ett större själv och har integrerat mina skuggsidor och själen har motsatt kön, och det är då man kan få det här som Jung berättade, att han, de här, vad ska man säga, övernaturliga förmågorna med en osynlig verklighet. Och det var det man skulle upp, och då var det så, förklarades det för mig, att mitt råmaterial i den här individuationsprocessen, ja, det var dels hela min livshistoria, men det var också alla drömmar, sömndrömmar som jag skulle få. Och om jag då lyfte på locket och började prata om det här till höger och vänster, då var det som i sagan om anden i flaskan. Alltså när den en gång har flygit ut, så går det inte att få ner den igen och sätta på korken.
Det låter ju nästan som ett hot.
Ja.
Eller inte bara nästan. Nej, men att om du säger någonting om det här så kommer allting att bli förstört av det som du har byggt upp eller det du försöker åstadkomma.
Ja.
Vilket ju var din önskan. Att
ja, verkligen. Mm. Och det här var ju väldigt påkostande för mig. Jag fick ju föreläsa och lyckades ju försörja den här dyrbara utbildningen.
Mm.
Faktiskt kostade mer än huset här som vi sitter i. Mm. Men jag ville ju gå all in. Jag ville ju inte slarva med något. Och det här var, det gjorde ju att jag hamnade i den här ensamheten. I den här inre isoleringen. Mm. Där egentligen de enda som hade full insyn i vad jag tänkte på, vad jag kände, vad jag önskade, vad jag var orolig för och vad jag fruktade. Det var ju de nere i Schweiz, mina analytiker. Så fast jag levde i ett sånt lyckligt äktenskap och hade så nära vänner så kunde jag ju inte prata. Jag vågade liksom inte. Eller jag ville bara göra det här på rätt sätt.
Mm. Och det kan ju jag relatera till. Den här ensamheten man hamnar i med saker man inte varken får eller kan berätta för någon annan. Både för att man inte får för att det är hemligheter och för att man inte kan för det är ingen som skulle kunna förstå det, tänker man. Och den är jättepåfrestande och man blir väldigt beroende av den som man då har hemligheterna tillsammans med eller som känner till ens inre.
Mm.
Kände du så?
Ja, så blev det ju med tiden. Först kände jag inte så. Utan först kände jag väl bara att jag var på en resa som var olikt allting annat. Och sen hade jag full support av min man här hemma.
Mm.
Annars hade det ju inte gått.
Nej.
Men jag pendlade alltså till Zürich.
Mm.
Och de tyckte att jag passade för många uppdrag som de ville. De ville sprida de här idéerna. Och då funkade jag faktiskt bättre som föreläsare än vad många av dem själva gjorde. För de var så troende och kunde bara det här med Jung.
Mm.
Medan jag var läkare och var van att prata psykologi. Om jag pratade utifrån Jungs perspektiv så tog jag upp det som var spännande. Men också giltigt, allmängiltigt.
Mm.
Men alltså, om de börjar prata om det kollektivt omedvetna. Jag sa det till dem, ni kan inte säga så och hoppas på att mina kollegor på läkarsidan ska börja använda det begreppet. Men om man istället översätter de begrepp Jung föreslog för 100 år sedan så kan man säga att allmänmänskliga fantasimönster.
Mm.
Sagor och myter, där finns det allmänmänskliga fantasimönster som går igen på likartat sätt i många språkområden.
Mm.
Och det tycker ingen är konstigt.
Nej, precis. Det låter ju vettigt.
Ja. Men där någonstans började deras oro över mina tilltag.
Mm. Mm.
Kan du gissa varför?
Ja, jag kan gissa att du kom och försökte ändra någonting som det här som vi pratade om i början. Det här skrivna ordet som var Jungs ord som var, det skulle vara som det alltid hade varit. Kom inte och peta på det.
Nej, det var faktiskt vi har en drömgrupp som vi ses sista fredagen varje månad på Fryshuset. Och det var faktiskt en av deltagarna som hade lyssnat på ett föredrag av en kvinna. Hon är inte jungiansk analytiker men hon är väldigt devoted, väldigt hängiven till Jungs idéer.
Mm. Ja.
Och då hade hon sagt i en föreläsning att Jungs verk ska ses som det femte evangeliet.
Mm.
Alltså, och då känner man ju redan där att men då är vi på helt olika kurs.
Verkligen.
Hon och jag i det här fallet.
Ja. Men jag tänkte bara om man går tillbaka till det här när du att du kände att du blev mer och mer ensam i att det här att du inte fick berätta. Jag tänker på det som vi pratade om tidigare poddavsnitt om normaliseringsprocessen.
Ja.
För jag tänker på, för min egen del var det likadant på SM, men jag flyttade inte till Knutby för att börja en sekt, utan jag flyttade till Knutby och var precis samma känsla av att det var spännande, det var nytt. Jag hade absolut ingen behov att prata med någon annan om det i början, för att det var ju vi som pratade om det, det var spännande och nytt. Mm. Det var ju först efter ett tag när man började känna att det var fan saker som inte kändes bra.
Mm.
Men det kom ju stegvis och sen var man plötsligt fast och då kunde man inte längre prata om det, man kunde inte dela det, för då var man liksom en del av det.
Mm. Precis. Alltså man skäms.
Mm.
Jag förstår precis vad du menar, för jag upplevde det också. Jag märkte att när jag blev generad och skämdes för saker och ting som jag var del av, när jag var, det blir som två verkligheter. Den ena verkligheten var den där min man Kalle, läkarkollegor, vänner och så vidare. Och den andra verkligheten, det var den här halvt hemlighetsfulla världen. Och sen var det så då att min analytiker, han höll inte ramarna. Det är den tredje grejen förutom journal, att skriva journal, att hålla tystnadsplikt. Det är ju att man är den som är psykoterapeut, analytiker, läkare, lärare, präst. Yrkespersonen har hela ansvaret för ramarna i relationen. Men här var ju Jung, han hade ju levt som en slags bigamist med sin fru Emma. Hon hade, de hade fem barn. Hon var en rik arvtagerska. De hade, var liksom helt oberoende ekonomiskt. Men han inledde ju då ett förhållande först med en patient, den här ryska kvinnan, den här unga ryska flickan, som ryska judinnan som jag nämnde, som han sa hade blivit drabbas av psykisk ohälsa för att hon hade svikit sin gråsfatter som var en chassid och sadik, en helig man. Men sen, och det slutade ju med ett på ett illa sätt faktiskt. Det har gjorts filmer om detta på senare år och skrivits böcker om det. Men nästa, det var en ung patient, hon hade inte ens fyllt 20, hon hade förlorat sin pappa och var deprimerad över det. Hon kom med sin mamma, hon hade bara systrar, hon hade ingen man som kunde liksom kanske ha sett på ett annat sätt det Jung gjorde. Men henne tog han som i unga år som sin andra, som en bihustru faktiskt. Och hon är också värd ett eget, kunde också vara värd ett eget, hennes öde. Men det är obehagliga var liksom då att bland de här, den här gruppen jungianer, jungianska analytiker runt Marie-Louise von Franz, så praktiserade man samma metod, alltså de inledde sexuella förbindelser med patienter, klienter, analysander, utbildningselever.
Som en del, alltså man tänkte det som en del i,
alltså jag vet inte hur de tänkte, men i mitt fall blev det väldigt komplicerat, därför att när en analytiker eller en psykoterapeut blir fascinerad och förälskad eller allt för privat engagerad i sin klient, då kallas det motöverföring. Det som kallas överföring, det betyder något ganska naturligt, att när man sätter igång en psykoterapiprocess, då hoppas man ju, om jag har en stor problematik och är patient, så klart att jag hoppas att psykoterapeuten, att Rigmor, ska ha nästan magiska förmågor och kunna hjälpa mig med mitt eget inre som jag inte klarar själv. Så man tenderar att överskatta, idealisera, liksom förstora upp förmågan hos den här terapeuten. Och ved den som identifierar sig och tycker det här är ett härligt.
Som utnyttjar det, helt enkelt.
Och som liksom anammar den självbilden. För det är bara... det är bara ett fenomen som Freud beskrev, Übertragung och gegen Übertragung hette det i de tidiga Freud-texterna. Han märkte ju det här. Och den klingar ju av i normala fall. Men eftersom Jung hade levt med en sån här annan kvinna som han först hade i terapi, och då hade det här övertaget på, så praktiserades det av, och det här var väldigt obehagligt, för att Marie-Louise, när vi pratade om det, då sa hon så här: you can't put rules to the unconscious. Man kan inte ha regler för det omedvetna. Så vill det omedvetna att det ska vara en kärleksrelation, ja, då är det okej. Och det här gick ju rakt. Så jag vill poängtera det att kontroverserna som uppstod under min utbildning, det handlade ju väldigt mycket om att jag jobbar på det sätt vi gör, lege artis, enligt konstens regler i vårdyrken, och höll de ramarna, men de gjorde inte det. Så när min analytiker försökte börja krama mig och vi skulle börja liksom, så fick jag ju otroligt jobbigt, för skulle jag ville inte att han skulle tappa ansiktet, men jag var ju absolut tvungen att hålla emot. Och när han till och med blev hotfull i det här, så hände ju det som du var inne på, normaliseringsprocessen. Att ju mer konstigheter och felsteg han visade mig, dess mer rädd blev han ju att jag skulle berätta. Och dess mer noggrant blev det att hålla kontroll på mig.
Du blev farlig, och han till och med, för honom.
Ja, det blev farligt för honom. Och han hade den egenheten att han växlade mellan värme och kyla. Och liksom i hans tillit så var han en själ som sökte stöd hos mig.
Mm.
Och han vände plötsligt, utan att fråga mig om det var okej, på den terapeutiska relationen. Mm. Så han började anförtro mig sin problematik. Och den var inte lättlöst, kan jag säga. Den var olöst.
Mm.
Och när han hade gjort det så hade han ju lämnat över det här till mig.
Mm.
Och jag lovade inte honom evig trohet, evig kärlek eller någonting. Mm. Utan jag försökte bara vara en vän och yrkesmässig. Men det var ju jag som var lärande. Så det här blev ju...
Så ni vände på rollerna bara utan... Ja. På något...
Ja, det sammanblandades skulle jag säga. Det var sammanblandat. För det var ju å andra sidan inte vänt på rollerna. För jag var ju beroende av hans godkännande, namnunderskrifter, betyg, kursresultat. Och allt, genom att jag faktiskt gick en utbildning. Mm. Så det blev liksom kaos man säga.
Ja, verkligen.
Och de sista åren då, innan jag tog ju, de ville inte släppa upp mig i examen. För att, och det hade att göra med det här.
Mm.
Att det plötsligt blev obehagligt med mig. Mm. Att jag hade de här. Jag sa till exempel också att men om vi ska kunna integrera det som är bra som Jung har kommit med, då måste vi bara hitta ett sätt att sortera. För det här är ju, och det här och det här, det stämmer ju inte. Nu har vi 100 år av vetenskap beprövad erfarenhet. Mm. Och då kan vi säga, ja, det här var intressanta idéer, men de stämmer inte i klinisk praxis.
Mm.
Men det här. Och då kan vi översätta de här begreppen till gängse begrepp som vi använder inom psykiatri, psykologi, psykoterapi och så.
Mm.
Men då var det ju det här, det fick man ju inte göra.
Nej, just det.
Jag tyckte det var som, det andra var ju inte värdelöst, men det hör till idéhistorien eller psykologihistorien. Eller
så när du ville dela upp det i,
ja,
så ville inte de i det?
Nej, då, var det, då kände de att jag var en förrädare eller en svikare på något sätt.
Jag tänkte också på det du sa om det här med att det inte finns, att man inte fick ha regler, eller att det finns inga regler för, som hon Ann-Marie eller
Marie-Louise
sa, precis. För det känner jag också igen ifrån Knutby, om du ska tala sektliknande fenomen.
Ja, vad tänker du då?
Men jag tänker på det här att inom kristendom eller inom kristna församlingar så finns det någon slags grundregel att man håller sig inom Bibelns ramar.
Mm.
Bibeln är liksom rättesnöret som man ska hålla sig till. Och i och med det här som vi gick in i med Kristi brud och en slags uppenbarelse som var utöver, så började vi prata om att Gud kunde gå utanför sitt eget ord. Han kunde göra saker som inte var inom Bibelns ramar, eftersom det här var annorlunda. Mm. Vilket ju också öppnade de här möjligheterna som vi har pratat om tidigare med den här relationen då som Kristi bruds man började med en annan kvinna, att det, liksom, det gick egentligen utanför. Men det var ju egentligen en otrohetsaffär om man skulle se det rent.
Ja.
Men på något sätt så gick det gick utanför reglerna, men var okej i alla fall. Ja. Och det kan jag ju se nu efterhand att det där tummandet på reglerna, det gick så mycket längre och längre. Och idag har vi ju sett mycket mer av det när vi har fått avslöjat.
Ja.
Då att det är ju följden, det blev fler relationer som var utanför och som alltså var verkligen det var, tokigt.
Det där är ju det är ju verkligen en likhet. Det står, Jung skriver faktiskt när den här beskriver sin egen vändpunkt i den här självbiografin som är som sagt den mest kända och av hans böcker som är populärvetenskapligt skriven. Där skriver Jung så här, om jag tar det på tyska som det står, så säger han så här: Zunächst aber tat ich alles om den mir nachstehende eine neue Manier de voir beizubringen. Ich wusste, dass ich zu absoluter Einsamkeit verdammt wäre, wenn mir das nicht gelänge. Alltså det här betyder då på svenska, att han gjorde allt. Lägg märke till ordet allt.
Allt. Mm.
För att försöka bibringa dem som stod honom nära ett nytt sätt att se. Ett nytt perspektiv. Jag visste att om inte jag lyckades med det så skulle jag vara dömd till en absolut isolering. Nu hade han fått sparken ifrån kliniken bland de andra i psykiatrin. Och istället för att säga jag gjorde fel, jag inledde ett förhållande med Sabina Spielrein, det är oacceptabelt. Han gjorde annat där också som inte var som det borde. Men istället för att säga det, jag gjorde fel, jag ångrar mig, jag visar på vad sätt jag bättrar mig. Det här inser jag var tokigt. Istället så säger han, jag gör allt för att bibringa mina närmaste ett annat sätt att se. Mm. Och det andra sättet att se, det var att han var en enastående karaktär. Att han var utvald. Att han hade en speciell kallelse för en ny tid. Mm. Och att de stod honom bi i det här annorlunda sättet att vara. Mm. Då gjorde de en god gärning för Gud, som de kallade the spirit of the collective unconscious eller the dream spirit eller världssjälen eller Gud eller något vad som.
Mm.
Och det var andras plikt att bistå honom, skydda honom och hans hemlighet. Han avslutningsvis då byggde till och med ett torn ute vid en sjöstrand på den tiden vildmarken. Ett torn i den lilla orten Bollingen med tjocka murar av sten.
Mm.
Och när han hade sina hemligheter för sig, då hissade han en gul flagga på flaggstången. Och gul flagga, det är ju pestflaggan.
Där slutar vi idag. Tack Rigmor för att du har berättat det för oss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.